Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden, avsnitt 4 den här veckan med Makoto Asahara. Hur är läget?
Det är bra, kul att få dyka upp här igen i allsvenska poddsammanhang också.
Annars är det jag som gästar dina poddar i Sillypodden.
Ja, precis.
Nu är det du som gästar min, om jag får säga min, vår podd, vår. Min och Lins och alla andra som jobbar.
Alla här. Poddar är våra poddar. Vi gör poddar tillsammans här, precis som vi gör tidning tillsammans.
Exakt, exakt. Vi har ett fullspäckat avsnitt idag, får jag säga. Vi ska ha med Linn Nordström som är i Spanien. Hon ska ringa och ge sin syn på, hon var på Djurgården och mot Norrköping. Vi ska ha med oss Magnus Eriksson, Djurgårdens lagkapten, som pratar om lite om matchen mot Norrköping och även om matchen mot IFK Göteborg som ska spelas imorgon. Och vi har även med oss Gilouan Hamad som berättar om Örebros förvandling, får vi säga, från att ha sparkat Joel Cedergren och torskat mot Brage med 3-0 till 2 raka segrar, och att det är lite, ja, vad ska vi säga, det är inte liv i luckan, men det är lite framåtanda i Örebro igen.
Ja, det var ganska bra ut ändå mot Norrby.
Ja, det får vi säga. Men du, börja med att berätta, du var på plats på Sirius Helsingborg. Helsingborg tog, eller inkasserade får man säga, sin tredje raka förlust. Det går inget bra för nykomlingarna, får vi säga. Men hur var matchen?
Ja, alltså det är ju återigen, alltså Helsingborg hade ju 2 uddamålsförluster inför den här matchen. Mm. Och får ju en till, och det är ju problemet de har. Man märker en viss uppgivenhet också när man pratar med spelarna efter att det finns ju väldigt mycket kvalitet i det här laget. Jag tänker på en spelare som Ali till exempel. Mm. Otroligt spännande.
Han fick väldigt många lovord i den här matchen.
Ja, ja, men alltså han gjorde ju mycket, men det problemet ligger någonstans. Även liksom Kayed, också en spännande spelare tycker jag, sevärd spelare. Men det blir för lite resultat av allting. Det är vissa små individuella aktioner, men, och Helsingborg ska ju säga att de gör mycket bättre andra halvlek. Sirius får ju det här första målet. Matchens enda mål är ju när Anthony van den Hurk, som ju är livsfarlig inne i boxen, riktigt liksom måltjuv. Mm. Dock dessvärre i fel box den här gången. Ja. när han då hoppar upp vid främre stolpen. Jättefin hörna ska sägas från Jamie Roch, som var en av planens giganter här också i Sirius. Som han då nickar in i egen kasse, och det var ju otroligt uppgiven Helsingborgs lagkapten efter, som jag tog på sig det själv att jag har gjort det där 100 gånger på träning förut, nickat undan bollen i den där zonen som är min att försvara, och ja, otur, nickar in den i eget mål. Och det är ganska symptomatiskt för Helsingborg just nu. Sen när de ska försöka få till någon form av anstormning där och är spelförande i andra halvlek, Sirius gör inte en jättebra match egentligen. Nej. Men de kommer ju inte till de här riktigt vassa målchanserna. Det är någon gång som Tommy Vaiho får sträcka på sig och rädda ett skott. Men annars är det ju Sirius som snarare närmare 2-0 än att det ska bli 1-1. Och det är ju oroväckande för nykomling som ändå är med i matcherna. De är med och nosar på poängen, men får inte resultat för det.
Nej, det brukar ju vara så här med nykomling ibland, att det är liksom tvärtom. De är inte med, men de får ändå med resultaten för, exakt, att de är nykomlingar. Eller att de går liksom på den här känslan av att vi är allsvenskan igen nu. Att man får med sig någon, man är i någon form av flow. Men här har det varit tvärtom, framförallt för både GIF Sundsvall och Helsingborg. Jag menar, det är samma sak med Sundsvall mot Varberg. De skapar ju knappt en farlig målchans. De har någon farlig målchans där. Men det är ju liksom, när Varberg gör 1-0 där, så känns det som att men de kommer vinna. Det här kommer inte gå. 2-0, då är matchen död. Och då är vi bara i första halvlek. Det känns alldeles för futtigt framåt. Och det är väl lite känslan med Helsingborg också. De spelar fint vissa stunder, men det är för uddlöst.
Mm. Ja, de kommer ju inte till målchanser. De skapar, nej, inte målchanser. Sen tycker jag att det finns ju mer grundmaterial att jobba med i Helsingborg än vad det finns i Sundsvall just nu. Där jag har... Nu har det bara gått 3 av 30 omgångar, men man har ju väldigt, väldigt svårt att se Sundsvall liksom studsa tillbaka sett till, ja, hur det ser ut på planen helt enkelt, hur lite kvalitet det verkar finnas. Helsingborg ser man ändå en viss potential. Nu var det lite oroväckande också att Armin Gigovic fick bryta i slutet av den första halvleken där, tog sig för ryggslutet. Sa ju också det att det är lite ryggproblem man har haft och liksom inte känt av nu under början av säsongen. Hade lite försäsongen problem med det, men att det slog tillbaka lite nu. Var väl inte helt säker på hur hans medverkan kommer vara i den här veckomatchen som kommer nu.
Nej.
Och så för honom också, han har ju ganska kort tid att egentligen göra en impact eftersom att han har kontrakt fram till sommaren. Det är helt nytt folk han spelar kring. Det är mycket nytt och det är mycket som är ganska liksom feltajmat i allmänhet i Helsingborg. Och det måste de ju åtgärda fort. Problemet är ju att som nykomling, om du slåss i botten, då måste du få med dig marginalerna på rätt sida. För att du kommer ha bottennapp. Du kommer ha matcher där det inte alls funkar på något sätt. Och då kommer du inte få några poäng. Men i det här fallet, ja, då måste du få med dig poängen från de matcher där det ändå har någon form av positiv tendens. Så att, ja, men det finns anledning att vara orolig i Helsingborg, det tycker jag. Om man vänder på det annars, hemmalaget Sirius, 7 poäng på 3 matcher. Vinner utan att egentligen imponera jättemycket den här matchen. Och bara det är ju egentligen en styrkebesked. 2 av 2 segrar måste vara mot nykomlingarna på studenterna. Så ganska positiv trend tycker jag ändå. Det finns mycket att jobba med. Paka Lagemyr fick ju upp sin första match från start på jättelänge. Jag tyckte han såg pigg ut. Fortfarande såklart inte i toppform, men det finns en extrem, ja, sparkapital där om de får igång honom. Och Yukiya Sugita, japanen, som vi alla skärmade sa 2020, men hade så mycket skadeproblem och inte kom till sin rätt 2021 nu i truppen igen. Daniel Bäckström sa ju det också, att jag hade kunnat spela honom, men det vart inte läge att byta in sig i matchbilden. Där har du extremt sparkapital som kan, ja, förgyllar den här säsongen för Sirius. Så där finns det ju mycket mer positivt att ta.
Ja, vad är status med honom? Du gjorde ett lite längre reportage om honom. Berätta lite grann om det. Vad liksom är... Jag såg bara rubriken att vi ska inte avslöja allt. Men det får ni läsa. Men vad var det som tog honom hit?
Ja, alltså det, grejen här är ju att han... Förra säsongen slutade han ju på alltså 0 gjorda poäng. Han spelade ganska sporadiskt. Han hade skadebekymmer. Men samtidigt, han har ju i princip problem med smärtor hela 2021. Det var ju där som var anledningen. Han har haft ett krånglande knä. Nu ska det dock vara åtgärdat. Han gjorde en operation i höstas. Har varit på rehab i Spanien en sväng. Och nu ska han vara tillbaka och redo att spela. Och bara där sett till, ja, alla som följde Sirius 2020 med,
ja, exactly,
Stefano Vecchia och Sugita och allihopa, vet ju vilken enorm kapacitet den här spelaren har. Så att det är ju mest att nu är han tillbaka efter det här mardrömsåret han har haft, och det är ju otroligt välkommet för en klubb som Sirius.
Ja, sparkapital som sagt, och det ska bli spännande att följa Sugita under den här säsongen. En annan match som var väldigt spännande att följa, och framförallt så var den underhållande att se, det var Malmö-AIK. För alla som har en neutral inställning till den här matchen var det väl roligt, alltså framförallt för Malmö-supporterna såklart, men kanske inte lika roligt för AIK-supporterna. Men det här får man säga var en ruskig maktdemonstration av Malmö, eller vad säger du?
Ja, det är precis där det var. Såklart det betyder extra mycket för Malmö att slå också ett lag som AIK. Det finns ju mycket liksom likheter i hur de klubbarna, den svansföringen de har, den, liksom, det är ett klassiskt möte på alla sätt och vis. Och att också bara verkligen trycka dit AIK på det sättet de gör och visa att ja då, vi är guldfavoriter i år också. Man slutar tillbaka från poängtappet mot Elfsborg, och sen kommer det att Christer Thelin som redan nu har kommit igång med målproduktionen, föga förvånande får man väl säga.
Och men ändå att han ser så här bra så tidigt ut.
Ja.
Men det visar väl också att vi kanske inte har följt med alla där nere i gulfen, för att han var ju i säsong där, det var ju därför han bara slängdes in direkt från start. Så att, nej, det får man säga imponerar. Och framförallt ska det sägas, tycker jag, jag tycker inte AIK var speciellt dåliga. AIK spelade riktigt bra, hade en del bra chanser. Ändå är liksom någon form av maktdemonstration när man byter in Ola Torven och han kommer in och bara smäller in det där målet.
Alltså avslutet säger det mest om honom också, alltså vilken kvalitet spelare det är. Och där, vi har använt ordet sparkapital några gånger här nu i den här poddinledningen, men där har de ju också i Malmö, herregud. Nej, jag håller helt med. Alltså, sen är det ju så här, såklart, siffrorna rinner ju iväg på att Malmö är effektiva på sina chanser också, och det kanske inte 3-0 på så sätt speglar hela liksom AIKs insats. Det känns inte, om de så pass överkörda tycker jag inte att de är.
Nej.
Men det är ju för en klubb som AIK där, ja, att vinna hör till, det sitter i att du ska vinna fotbollsmatcher. då är det ju en ganska tuff smäll och har fått den här inledande premiärförlusten mot Häcken på det sättet de fick, och sen då få en sån här smäll mot Malmö. Det är ju inte en optimal start. Sen ska jag säga att det är inget lätt spelschema de har heller fått.
Nej, de har
serverat här i början.
Mardröm i början. Och sen så har ju AIK genom historien haft extremt svårt mot Malmö borta. Det var väl 28 år sedan man vann där senast. Men det som oroar lite med AIK är just bortaspelet. 4 insläppta borta mot Häcken, 3 insläppta mot Malmö. Det är ju, hör ju inte till vanligheterna. Framförallt inte när man trodde mot Norrköping att nu har man hittat tillbaka till det här trygga defensiva AIK som var under Rickard Norling till stor del, det här med Shape, och sen även under Bartos förra året då. Men det är nog lite som, och samma sak där, hur ska man få bära backlinjen? Man drog in Lustig i centralt i premiären. Joe Mendes, man vet liksom inte hur man ska fungera där. Joe Mendes ut till höger, eller om det blir Lustig till höger och Sotte inne liksom. Så att det finns en del och fundera på vad det gäller AIKs dels laguttagning. Och sen saknar man ju Bilal Hussein också, tycker jag. Det märks väldigt mycket på centralt mittfält. Och lite nackdelen också, det här med, det kommer jag tänka på när du nämnde Gigovic där, med de här värvningarna från Ryssland, det är att du tar ju ett tag innan de anpassar sig till spelet. Och när de är som bäst så ska de ju dra härifrån, känns det som. Det är ju, nu är det 9 matcher kvar för Jordan och Gigovic och de här. Så att det är ju nackdelen med det.
Ja, men det är ju en, såklart att nu är ju sportcheferna i den här serien tillräckligt kompetenta för att ha räknat med det i kalkylerna.
Ja, precis. Och jag menar inte att man inte skulle ha värva dem. Men jag menar bara att det är inte det är liksom inte en slump att Kiese Thelin öser i mål, för han har varit mycket längre liksom, eller sådär.
Så är det ju, och det är ju såklart att det är ju en viss chanstagning man gör där, och hur snabbt en spelare kommer in. Och ja, för Jordan Larsson är väl ett ganska bra exempel på en spelare som absolut är för bra för allsvenskan när han är i form. Nu är han inte riktigt där, och han försöker hitta in lite i en ny roll i ett nytt lag. Och det kommer ta sin tid. Sen vet vi vilken enorm kvalitet han besitter.
Och gjorde ju en assist första matchen.
Ja, han kommer ju bidra under den här våren till AIK. För dem är det viktigt nu att, för att behålla någon form av hype och liksom få igång den här säsongen. De behöver ju en väldigt stabil och lugn seger hemma mot Varberg här nu.
Ja.
Det är ju ganska uppenbart. Sen är det ju absolut inte någonting vi ska förutsätta att de löser. För vi vet hur Varberg är. De kan ta poäng av precis vilket lag som helst i den här serien. Men för AIKs del att bortafaset också, såklart, antalet mål de släpper in är oroväckande, med att de har varit ganska svaga på bortaplan, det såg vi även i fjol. Sen är det ju någonting som måste åtgärdas, att de måste kunna hantera att spela bortamatcher, för att hälften av serien består ju av dem. Så nej, men det är väl, det är ju som sagt, det är en tuff match, säsongsinledning. Man kan inte dra allt för stora växlar av att förlora en match med flertalet mål mot Malmö FF, med tanke på att Malmö borta, med tanke på allt vad det innebär. Men de behöver ju sluta tillbaka mot Varberg här i alla fall.
Ja, verkligen. Och Varberg, ska vi säga, vi kan väl inte nog hylla Jocke Persson, som vi har gjort rätt många gånger i den här podden. Nu slänger han in en startelva med Simon Karlsson Adjei på topp där, och han gör mål, och han bytte väl ut, var det 4 eller 5 spelare från senast, och de bara går in. Och ja, alltså det var som jag sa, i 25 minuten så visste man att det hade Varberg. Och sen byter han 3 spelare i 59 minuten, så att Jocke Persson är imponerad av honom. Sen det vi glömde säga var, vi får ju säga att Miloš Milojević har fått en smakstart i Malmö också. Och det var väl kanske inte oväntat, alla man pratade med när han var i Hammarby hyllade honom som tränare och sådär, och alla man pratade med honom i Malmö nu också hyllade han som tränare. Och det känns ju som, om jag ska säga det nu efter 3 omgångar, känns det som en liten uppgradering jämfört med Jon Dahl Tomasson. Det känns som att han kan spela lite mer underhållande fotboll, lite mer offensiv fotboll. Och sen tycker jag han har fått ihop balansen när Lewicki kommer in. Vilken annan spelare, Anders Christiansen blir då också, så att det finns sparkapital där också, så att säga.
Alltså Lewicki är en sån spelare också som, alltså, det är ju, håller en extremt hög nivå som man inte tänker på. Han har ju haft en skadebekymmer, det är ju det, men det är lätt att glömma bort hur många liksom absoluta toppspelare de har i det här laget. Sen tycker jag att det är allt för tidigt att göra någon egentlig bedömning. Det är så att Milos har fått en jättebra start på att de har tagit sig till den här cupfinalen. De har,
det kanske var lite stora växlar då, att säga att han uppgraderar med Tomasson.
Nej, men det
han måste ha några matcher till.
Allt allt som MFF bedöms på är ju till att börja med SM-guldet ska man förutsätta utifrån vad alltså kravbilden i den klubben är och den liksom resurserna de har. Om du inte lyckas ta serien då kan du inte anses ha gjort ett lyckat jobb som Malmö FF-tränare, så är det. Men sen också, vad gör de i Europa? Och det är ju när de här viktiga matcherna kommer, när utslagsmatcherna kommer, när saker och ting ska sättas på sin spets, det är då man kommer att avgöra är Milos Milojevic en vinnare som är liksom anpassad för att träna en klubb som Malmö FF, för Malmö FF ska ha en tränare som har vinnarmentalitet, för den sitter i väggarna i den klubben, det är ju inget att snacka om.
Nej. Men det var just det, mer just det här titlar och sådär,
spelmässigt,
det var spelmässigt, ja, absolut, jag menar att han har fått ihop det så bra på så kort tid, ja. Och att det är, jag tycker det är roligare att titta på Malmö så här titt in på säsongen än vad det var tidigare.
Och det är ju en aspekt som faktiskt är fascinerande med just MFF, att sett i materialet så har man ju inte spelat så extremt bra fotboll under egentligen någon tränare under sista tiden. Alltså, eller liksom sevärd fotboll. Sen är det ju inte, alltså Malmö som lag, det är inte något så här possession-baserat liksom fröjspelande, Cruyff-spelande lag. Det ska inte vara det heller, det är inte deras styrkor. Mm. Men jag håller med om att det finns ju positiva och offensiva tendenser under Milos Milojevic hittills som ska bli spännande att följa, men sen är det ju det som är upp till bevis här, är han en, har han vinnarmentaliteten, har han den pondusen att träna en klubb som Malmö FF?
Exakt. Och om vi snackar om vinnarmentalitet så får vi säga att IFK Göteborg har visat upp det rätt snabbt här. Häcken avfärdades, inte så enkelt, men en ganska solklar 2-0-seger och Marcus Berg brände en straff. Men här får vi säga att jag hade inte trott att Blåvitt skulle öppna så här bra. De har mött ganska bra lag ändå.
Ja, det är ju, alltså, om det är någon klubb som behövde den här säsongstarten så är det ju IFK Göteborg. Sett till den ändå ovisshet som har funnits inför med vad man egentligen kan förvänta sig av IFK Göteborg. Om man tittar på pappret med spelare som Marcus Berg och Svensson och vidare, det finns ju kvalitet. Men vi har ganska en samlad mediekår och varit ganska överens om att nej, men det ska inte räcka för att utmana om topplaceringar. Jag vidhåller att de fortfarande inte kommer att räcka för att utmana om topplaceringarna. De kommer inte slåss om Europaplatser, det tror inte jag. Men just nu, här och nu, att väcka en tro på det här laget, att hitta en positiv energi, att för en gångs skull gå in i ett läge på en säsong där du inte jagar, att du snarare är det här laget som ska försöka bygga vidare på ett positivt momentum. Det är väldigt länge sedan vi såg IFK Göteborg en sån sits. Och där tror jag kan betyda väldigt mycket. Så vem vet om man får pudla på sitt uttalande här nu när vi kommer in på sommarmånaderna och IFK Göteborg fortfarande är där uppe. Eller om de faller ihop när tuffare matcher kommer här. Det blir väldigt mycket upp till bevis här i matchen som kommer nu i veckan bland annat. Men hittills finns det ju absolut ingenting att klaga på hur de har hanterat den här säsongsinledningen. Så är det ju.
Nej, och jag sa bra lag tidigare. Jag menade att de har mött tuffa motstånd. Värnamo, en nykomling, kan alltid vara svårt. Helsingborg borta på gräs är svårt, de klarat. Och nu vann de mot Häcken borta, som är derbyt, är ju också imponerande. Sen får man säga att de har, om vi ska fortsätta på linjen, sparkapital. Gustav Norlin som har blivit omskolad till anfallare som inte får starta. Men jag såg att Micke Stare var ute direkt efter matchen när han sa att han är väldigt nära en startplats. Mm. Han har ju visat upp väldigt fina tendenser och jag tror inte, han kommer ju inte peta Willemsson eller Berg nu heller. Nej. Kanske inte sätta ner Norlin på mittfältet. Jag tror det är dumt då att ändra i startelva, men där har ju en spelare som gör livet surare för Sorga här, som nog kommer få se sig inte spela speciellt mycket. Men kul att se honom, Norlin, som var väldigt bra.
Ja, det var en sak jag noterade där också. Jag vet inte om du såg det, när Häcken får sitt andra gula där på vad nu tappar jag det helt i huvudet. Ja, Hotsic, såklart, menar jag självfallet. Så den liksom, när han tänder igång publiken, det här sättet som Norlin gör, alltså det är ju, alltså, liksom, han blir nästan som besatt där när han bara ska dra igång allihopa på det. Sånt där är ju också den liksom brinnande viljan och liksom den inställningen till det, sånt går ju hem och supportar, och det ska det göra också. Och han tar det ju på helt rätt sätt. Och ja, det, som sagt, han hade ju verkligen inget roligt fjolår efter han kom från Varberg. Man hade stora förhoppningar på honom, men lyckades ju inte alls komma till sin rätt. Men det var ju också mycket baserat på att IFK Göteborg som lag inte kom till sin rätt. Mycket att göra med, många spelare behöver ju ändå en miljö där som är harmonisk för att själva vara harmoniska. Så att det hör ju ihop väldigt mycket. Och jag tror att Norlin kommer ju har ju en fin säsong framför sig.
Verkligen, jag tror också. Sen så körde Hammarby över Mjällby 2-0. Det var inte heller något snack. Där får man säga att om det är något lag som bara har kört över sina motstånd hittills så är det Hammarby. Där får jag också... jag trodde inte Chifuentes skulle få till det så här snabbt. Men där har ju väldigt många spelare som är imponerat. Framförallt Gustav Ludvig som fortsätter ju och vara den ledare och den poäng- och målmaskin han ska vara. Dovin ser väl hyfsat säker ut i målet också. Och backlinjen med Magyar och Fenger som var tillbaka nu. Mm. Och där var det liksom Kurtulus förra matchen som gjorde mål. Nu byter de backlinjen igen här. Visserligen till ordinarie, men ändå de håller nollan. Och det blåser ju väldigt positiva vinnare på Söder får man säga.
Kanske framförallt om man går i namedropping-väg så är det ju när det är Besara, tänker jag. Hans ja. Inledning på den här säsongen.
Det trodde man inte heller.
Nej, inte. Alltså, såklart det fanns vissa tendenser även om Örebro var vad de var i fjol. Mm. Så, och han hade ju en startsträcka när han kom dit som någon form av liksom räddningsplanka. Det hjälpte ju inte att de plockade in Besara Hamad i det här fallet. Men i Besaras fall så känns det som att ja, han hamnar i Hammarby. Han passar i Hammarby. Han trivs i Hammarby. Alltså han frodas med det här publiktrycket som finns och den hype som finns kring Hammarby och ja, har ju frodats på planen också hittills här och verkligen kommit in på ett bra sätt.
Jag menar framförallt så tror jag att Hammarby när de värvade honom tänkte att de ville ha någon som hade någon anknytning till klubben, för det finns ju inte så många sådana. Nu fick de en sån och det var viktigt. Sen kanske klubbledningen kanske inte var helt såld på att oj, Besara kommer vara en given startspel, han kommer ösa in poäng och mål. Det tror inte jag de trodde. Det var en ruskig bonus som de var fått där.
Så är det. Nej men alltså överlag också det är ju imponerande hur de ser ut och sättet också att Hammarby vinner matcher på det sättet de gör. För det är ju alltså det sitter ju i väggarna i Hammarby att det inte ska vara så stabilt. Att det ska vara lite
ångest.
Ja men alltså det är inte särskilt symptomatiskt för Hammarby att vinna matcher på det här sättet de gör just nu. Nej. Och det är ju det som är väldigt tydligt med att det är det Martí Cifuentes har infört. Alltså det är absolut om fansen sjunger tiki-taka 3 poäng. Sen tycker jag inte att det nödvändigtvis är så mycket tiki-taka över det. Utan det finns någon sorts grundspel, trygghet, stabilitet. Alla vet vilket håll de drar åt. Man är trygga i det man håller på med. Du blir inte uppstressad i situationer. Du avverkar matcher på ett sätt som ja, faktiskt guldkandidater gör. Mm. Och nu såklart det är fortfarande bara 3 omgångar in. Hammarby har inte ställts på några jättestora prov än. Och det kommer matcher längre fram i spelschemat där de verkligen kommer sättas på prov var vi har det här Hammarby i år. Men de första initiala tendenserna talar ju om att jag tror att vi överlag har underskattat dem inför den här säsongen. Att det är ett lag som kommer vara med och utmana. Mm. Jag ser inga andra tendenser än att de kommer göra det på...
Jag har tippat dem som 2, ja. Så jag
tror du har tippat dem på 2? Ja, okej. Okay.
Blanda inte mig i det här.
Nej, jag hade någon som 4 ska säga. Ja. Så jag är nästan redo att börja fundera på att revidera det högre upp.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Beroende på såklart vad andra klubbar hittar på om det här håller i sig, men första initiala tendenserna här är ju att det här är ett lag att räkna med, för att Hammarby avverkar matcher så här, ja, vad ska jag säga, lite maskinellt nästan, att de bara plockar in de här 3 poängen som förväntas ta. Det är inte vanligt att se, och det att de gör det direkt här och sen då får boosten av att de ligger i topp som de gör. De kan mycket väl när vi har spelat 5 omgångar eftersom man har ett väldigt tacksamt spelschema ligga i en serieledning med marginal ner.
Och vet du vad de har mer? Som de andra klubbarna också har.
Vad?
Sparkapital.
Det har de.
I Dennis Kollander som är tillbaka från skada nu och Bobakar Steve Travelli som var spelklar inför förra omgången men kanske inte skulle göra debuten då. Får vi se om han är med nu i matchen som ska spela här.
Det är en svår alltså Det är en svår ekvation lite här för Sylvain. Han har ju väldigt liksom behagliga problem framöver.
Ja,
när Abbe Khalili är tillbaka också, hur går han in i det här laget? Ja. Du sitter i ett läge just nu där Jeppe Andersen spelade den här matchen, därför Darijan Bojanic hade skadekänningar.
Exakt.
Du har en väldigt stor konkurrenssituation mittfältet med Sadiko och används i den positionen också.
Aha.
Du har Kurtulus som knackar på dörren till backlinjen. Men offensivt.
Michael Laddo som gjorde mål.
Laddo, precis. Men offensivt också. Astrid Selmania Monta har gjort målen. Men det är väldigt tydligt i alla fall från, vet jag, när jag har pratat med Marti Cifuentes där, att han håller ju Selmanis alltså arbetskapacitet och osjälviskhet väldigt, väldigt högt. Han är väldigt viktig för spelet i Hammarby, även om såklart det är anmärkningsvärt att han inte har gjort målen sett till lägena han också har haft och så vidare. Så är det ändå så att flyttar han på honom, kan man spela honom och Travalli, hur kommer det funka och hur kommer det påverka spelet när du kanske får en annan typ av central forward om du
Travalli? Ja, vem ska spela på kanten och vem ska spela centralt? Du har Ludvigsson, Selmani,
Svedberg
ja, du har Bubakar Travalli också.
Sen behöver du ju en bred trupp för att kunna
hantera
under en hel säsong, absolut.
Ja.
Men det är ett väldigt intressant pussel han har att lägga för att fortsätta på den här fina trenden. Jag tror inte det är så lätt att bara slå sig in i den startelvan just nu.
Mm.
Men som sagt, ja, sparkapital.
Vi ska ringa upp Linn Nordström här och gå igenom matchen Djurgården IFK Norrköping. Men först ska vi bara säga något kort där. Elfsborg imponerar när de kör över Värnamo 4-1. Och Kalmar också som gör processen kort med Degerfors. Så att det om det. Nu ringer vi upp kollega Linn här som är på väg mot sydligare breddgrader. Ja, då har vi Linn med oss direkt från Spanien. Du var på Djurgården mot Norrköping. Berätta hur du upplevde matchen och hur den var.
Mm, det var ju ett påskaftonsfirande av rang där i solen på Tele 2 Arena. Det får man tacka för att annars kan det vara riktigt kallt där. Matchen var... Ja, vad ska vi säga? Den blev ju nästan lika het som solen i andra halvlek i alla fall. För det var ju mycket, mycket känslor på planen, mycket känslor mot Kasper Sjöberg och alltså ett IFK Norrköping som är i en kris som jag inte kan se hur de ska ta sig ur efter att ha sett dem både spela mot AIK och nu mot Djurgården.
Ja, men känslan var ju den när de gjorde 1-0 att det här kunde de greja ändå, liksom, att de kunde täppa till det. Men sen när 1-1 kom så tänkte man nu har de som minuscykel, så nu blir det, nu avgör Djurgården, och det gjorde de ju också. Vad säger du?
Nej, men det var ju, ja, men det är precis som du säger, känslan var där när Jonathan Levi, alltså det målet var med, alltså om man såg Djurgårdens match mot Mjällby så kan de ju bli väldigt loja och se ut som att Nej, men som att de nästan inte har tränat ihop i 5 minuter i vissa situationer.
Mm, exakt.
Och så var det verkligen här. Alltså det målet var, alltså vi, både jag och Simon Bank och Malin Wahlberg som var på matchen tittade på varandra och bara, vad hände? Alltså typ som att bollen skulle studsat fel eller någonting, för att så här, alltså Djurgårdens backlinje såg så oförstående ut när bollen kom och när Jonathan Levi liksom gjorde målet. Men sen var det ju en straffsituation innan 1-1-målet som också nog fick Norrköping att vackla ännu mer när Kristoffer Nyman missar den här straffen som också blev väldigt omdiskuterad. Men
som
när
inte man var någon straff får vi säga.
Precis, utan Hjalmar Eto gjorde en helt perfekt glidtackling utanför straffområdet och sen tycker då Sjöberg att hans ben går upp i en bensax i situationen efter. Och när man ser bilderna efteråt så är det ju inte så, och Hjalmar kan ju inte han kan inte liksom ta bort sina ben, utan benen måste ju hänga med i en rörelse.
Mm.
Men ja, alltså jag tycker liksom synd också om Totte Nyman som går fram där och slår en riktigt dålig straff. Och han sa ju efteråt i intervjun nere på planen att nu har jag slagit mina straffar i Allsvenskan, nu får någon annan, ja, får någon annan stiga fram.
Han kändes ruskigt knäckt, eller hur man pratar?
Alltså det tycker jag är ganska oroväckande när alltså en lagkapten uttalar sig på det viset, att man inte liksom skakar av det. Men jag tror såklart att det tar ju en extremt mycket mentalt för dem att inleda en säsong med 3 förluster på det sättet man gör.
Ja.
Såklart, alltså du kan inte förvänta dig att åka till varken Friends Arena eller Tele 2 Arena och få med sig poäng. Det är så pass bra motstånd du möter. Sen också sett till hur den här matchbilden blir, att du har 1-0, du har läget så att 2-0 från straffpunkten, rullar den utanför och Djurgården kommer tillbaka på det sättet de gör välförtjänt också. Det är, det är otroligt oroväckande tendenser. Man undrar ju vad som händer i den klubben om det nu inte skulle bli poäng hemma mot BK Häcken, ett motstånd som IFK Norrköping också brukar ha ganska rejäla problem med.
Men det som blir tydligt med alltså, nej, men Norrköping är ju ett lag som varken känslomässigt har en plan B eller en avbytarbänk eller liksom resurser. Det känns som att laget är redan efter de här omgångarna är rätt slut och rätt så nedtrampade. Och sen, alltså det här segern var ju en matchcoachningsseger. Alltså de två bytena som Kim och Tolle gör blir ju avgörande. Och även ifall Rickard Norling skulle vilja göra liknande byten så har han inte de spelarna på bänken. Sen inte riktigt det, alltså Norrköping blev ju rätt så lättlästa, precis som AIK blev när Norling körde sitt spelsätt där. Mm. Så att jag tror att Djurgården hade kunnat komma tillbaka även om de här bytena inte hade blivit så extremt lyckade. Men nu kommer liksom Banda in och Azoro in, och det är ju två spelare som verkligen kan göra skillnad, och det såg man i den här matchen, och då orkar inte Norrköping stå emot.
Det är väldigt, alltså Norrköpings, alltså förväntningarna man kan ha på dem tycker jag är väldigt svårdefinierade, för att sett till resurserna de har, sett till vad de har levererat tidigare och på pappret egentligen, så ska de ju vara en toppkandidat. Men om man tittar på truppen här idag så är de ju inte det. Det är ju ingen som har trott att de ska vara och slåss om SM-guldet. Nej. Samtidigt så är det ju så att nu har ju Norling faktiskt fått de spelare han vill ha. Han har fått sina wingbacks som faktiskt är renodlade på den positionen. Han behöver inte experimentera i nya spelare på den positionen, eller Jens Gustafsson gjorde flera år där alla skulle spela wingback.
Han
var ju ändå wingback. Han var ju faktiskt wingback i grunden. Men, så här, Isak Bergman Johannesson och Ishak Abdulrazak som fick spela wingback och allt möjligt. Alltså, han har fått in Ortmark som känns som precis rätt speltyp på mittfältet. Sen kommer ju smällen där med att man blir av med skyttekungen, med Adegbenro. Man förväntar sig att någon ska ersätta. Absolut, man tar in Eman Markovic som vill ha potential, med en spelare från norska andra ligan som är oprövad på den här nivån. Inte heller överhuvudtaget samma speltyp. Och det ligger mycket i att du har ju väldigt lite backup. Alltså det finns inte så mycket att kasta in. Det finns inte så mycket att göra för att förändra matchbilder. Absolut, Lukas Lima är en lovande forward. Men han är också helt oprövad i det här sammanhanget. Du kan inte lägga det ansvaret på honom riktigt. Du har tappat Carl Björk utan att egentligen ersätta honom. Carl Björk såklart, han hade dessa begränsningar som spelare, men det är fortfarande en spelare som kan förändra saker och kan göra poäng. Ur det perspektivet är ju trenden väldigt oroväckande. Och sen är ju känslan att nu är inte IFK Norrköping kända för att kicka tränare. Och det ska vi inte förutsätta att de gör heller, men ju fler dåliga resultat som kommer, desto mer kommer det ju storma. Och det är oroväckande för en sån klubb som hade en så pass osäker status inför säsongen, att man börjar på det här sättet man gör, och att det startar med då den här förlusten mot Varberg och sen bara rinner vidare på det sättet.
Hur var snacket i mixade zonen då, Lin? Det var mycket kritik från domaren. Det var ju ett litet, jag vet inte, det börjar bli slentrialmässigt här för Kim Bergstrand, att han topplocker går på han och han såg domaren. Men här var det ju, som han sa, att det var den sämsta domarinsatsen han sett i Allsvenskan. Det kändes som lite att ta i. Han är inte, ja jag vet inte, det känns inte som han är så stor i segerns stund, om man säger så.
Nej, och det var väl också det. Det blir ju lite tråkigt när man står i mixade zonen efteråt och så mycket snack blir om domaren, och när då tränarna spär på det på det sättet. Det är ju helt omöjligt för oss att inte ta vidare ett sånt citat ifrån en presskonferens ut i mixade zonen sen och prata med spelarna om det. Och Edvardsen var ju den som kanske satte nivån först, och efter de 45 minuterna och sågade domarinsatsen helt, och att de inte alls höll samma klass som spelarna. Och det är ju med, jag vet inte, det är bara jävligt tråkigt. Och Kaspar Sjöberg stannade ju inte i mixade zonen.
Det var där tror jag spelarna var irriterade på, att de inte gick att ha, dels menar de på att de inte gick att ha någon dialog med på planen, och sen att de inte förklarade besluten. Jag tror det är många spelare var förbannade på.
Ja, och ja, såklart att han ändrade väl något beslut där kring staffen, var ju med så här om Totte skulle gå ut eller, alltså det var, ja, nej, det var väldigt mycket fokus på domaren, och jag vet liksom inte hur man ska komma vidare ifrån det, för det är ju inte en spiral som man vill fastna i. Men jag tycker ändå att så här, när Jan Majeta kom ut till Mixade zonen så vill man ju prata om straffsituationen. Och jag tycker ändå att han var väldigt så här, kors och koncist och var så här, jag upplevde det på det här sättet, Kasper upplevde så här, det går inte att säga så mycket om det, men jag tycker att glidtacklingen liksom var perfekt och den här andra situationen, vad ska jag göra av mina ben? Och det visar sig också sen på reprisbilderna att det är rätt. Men det var ju domargnäll ifrån flera matcher och har ju varit under den här korta tiden som säsongen har varit igång.
Alltså det blir ju också det, just domarnivån i allsvenskan diskuteras ju väldigt
hela ofta. Tiden.
Hela tiden. Mm. Och så det blir ju på något sätt motsägelsefullt när du har en supporterkultur som med all rätt är emot införandet av VAR i serien. Samtidigt då får du acceptera att det kommer bli fel ibland. Sen är det så här, alla säger, ja, men hur kan allsvenskan ha så dålig domare? Det har inte allsvenskan. Allsvenskan har en bra nivå av domare. Om man tittar, alla ligor säger att ja, men vi har de sämsta domarna i vår liga. Det är så otroligt standard.
De som först var det La Liga som hade de sämsta, sen ja, var det Serie A.
La Liga 5 tycker de var de sämsta. Serie A, liksom fansen hatar sina domare. Och liksom i Premier League så tycker man att hur kan vi ha så dåliga domare i världens bästa liga? Det är samma diskussion överallt och jag tycker att den svenska domarkåren absolut, jag tycker den kritiseras för mycket. Sen ibland absolut, kritik kan vara rättfärdigad i vissa situationer. Mm. Men jag tycker att i det här fallet absolut, ja nej jag tycker inte heller det var någon straff i det här läget. Sen tycker jag det är konstigt också såklart av Djurgården att fokusera på det i ett läge. Du har vunnit en väldigt viktig match på hemmaplan.
Ja.
Du har vänt och vunnit. Joel Asoro i målprotokollet, kanske en av hans viktigaste insatser han har gjort i Djurgårdströjan hittills. Fokusera på det. Mm.
Men om vi gör det här istället då, i podden så ska jag säga att jag är imponerad av Djurgården att man för att alltså Hjalmar Ettol sa det också i mixade zonen att det är väl inget de ville erkänna inför matchen, och det är klart att de var lite pressade. Alltså förlora mot Mjällby borta och sen ligga under mot Norrköping hemma, det är ju inte ett godkänt resultat. Så att, och det som är i Djurgården den här säsongen är ju att de har så otroligt alltså stora vinnarskallar. Alltså innan så kunde ju så här Mange Eriksson särskiljer ju alltid sig, och han hade ju skrikit så mycket så det knappt gick att prata med honom efter matchen. Men nu har man liksom också, alltså Haksabanovic var otrolig, även ifall inte han finns med i målprotokollet, så han gör jättemycket på planen och visar sig, gör sig möjlig, vänder hem, alltså inte lat i någon av situationerna alls. Och sen att man kan ta in Joel Asoro som vill spela och som gör det bra, man har Banda och sen så har man liksom Hjalmar Ekdahl som vill visa upp sig, man har Edvardsen som springer och springer och springer. Alltså det är ett bra lag de har i år, det är ingen tvekan om det. Och de nu bara gick på den här klumpen mot Mjällby där de blir loja i sitt försvarsspel, så tror jag att det kan gå riktigt bra för Djurgården i år.
Det betyder ju så mycket också att lyckas vända en sån här match, att verkligen få det momentet.
Verkligen.
Att stå tillbaka på det sättet de gör, vinna på det sättet de gör. Det, i och med att alltså det är ju ett lag som vi alla har liksom trott på inför den här säsongen, sett i vad de har värvat, sett i kvaliteten som redan finns där och vad de har behövt. Så att nej, det finns väldigt positiva tendenser där också, och det är ju viktigt med den här typen av trepoängare.
Också väldigt alltså fotbollssexigt att göra två sådana tidiga byten som Kim och Tolle gör i andra halvlek och visa att de ska gå för att vinna den här matchen. Det är liksom inte acceptabelt att tappa poäng mot Norrköping hemma. Mm.
Härligt, Linn. Vet du vad vi ska göra nu?
Berätta.
Vi ska ringa upp Magnus Eriksson i Djurgårdens lagkapten som ska snacka lite grann om matchen bara, men sen ska han blicka framåt mot matchen mot Göteborg som går redan imorgon. Det är ju veckomatch, veckomgång idag.
Så är det.
Du får ha det så bra i Spanien, Linn.
Ha det bra. Okej. Hejdå.
Ja, precis. Och då ringer vi upp Magnus Eriksson. Vi hälsar Djurgårdens lagkapten välkommen till Allsvenska podden. Ja, då har vi med oss Magnus Eriksson i Allsvenska podden som är på väg till träningen, va? Dagen inför matchen mot Göteborg.
Yes.
Hur är läget?
Det är bra. Det går inte att klaga på vädret här sista dagarna. Seger sist. Tätt med matchande. Så att, det är båda gott. Det känns... nu är vi igång och det är jäkligt kul.
Ja, härligt. Om vi tar senaste matchen och ni vände 0-1 till 2-1. Vad betyder det? Och berätta lite grann hur du upplevde matchen.
Nej, men men det är klart att rent moraliskt så är det klart att liksom känslan i gruppen och så är klart att jättebra. Lite ett litet kvitt på att vi också kan vända matcher. Vi har ju haft en tendens att, jag vet inte, vi pratade lite om det, att senaste gången vi vände en match och vann var väl i princip Hammarby-derbyt förra året. Så att, det var ju 10 månader sedan. Där, så att, sen är det klart, vi brukar ofta göra första målet så att, och så, men det var moraliskt väldigt skönt att kunna vända och ta hem 3 poäng. Så det kändes väldigt, väldigt, väldigt bra.
Hur ser du på lagbygget som du har nu jämfört med i fjol?
Nej, jag tycker att vi står oss högre i år. Tycker att vi har högre spets och även bättre bredd. Så att, jag menar, det är klart att förväntningarna byggs ju på lite utifrån det också. Så att vi ska vara ödmjuka i det vi gör, men det är klart att vi siktar på något som är bättre än förra året såklart.
Mm. Mycket snack om domaren efter matchen. Ja, den där tacklingen var ju, det var ju ingen straff, men hur upplevde du det liksom?
Nej, men alltså det, jag tycker att generellt att vi har ganska bra domare här i Sverige och vi går och pratar med nästan allihopa, men det är klart att vissa kan gå in och prata med och köra sitt eget race, så det är klart att då i hopblandning med sämre beslut så är det klart att det blir väldigt frustrerande när man inte kan motivera det på plan utan man bara ignorera. Så det är klart, det är väl det som är mest frustrerat. Sen kan vi liksom lämna det där, men ja.
Vad för spelarna då, vad liksom bättre om domare motiverar och man kan prata, vad liksom, kan man köpa det mer då, eller hur liksom ser du på det?
Ja, det är väl självklart. Alltså, jag menar, det är klart att man kan göra det, men om konversationen är noll så är det ju svårt. Liksom.
Mm.
Så att, men ja.
Dialog är vägen framåt.
Dialogen är bra med de flesta.
Ja, men det är bra. Du, nu väntar ju ett möte med IFK Göteborg som har inlett allsvenskan ruskigt bra får man säga. Men tränare som du känner väldigt väl, Mikael Stare. Vad är dina tankar inför det mötet?
Tuff match. Tuff bortamatch. Komma ner och spela där på gräs och allt vad det innebär, så är det klart att det är en tuff uppgift som väntar, men det är motiverande att spela sådana typer av matcher, så att vi ser bara fram emot det och hoppas på en rolig tillställning. Det är klart att vi har väl en slags revanschlusta i att åka ner och göra en bättre bortamatch än vad vi kanske gjorde förra året mot dem. I år hade vi en dålig bortamatch. Vi spelade en bortamatch och det var mot Mjällby. Den var ju också lite sämre. Så att, på en gång bortaspelet hade ju varit fint här så snabbt vi bara kan.
Mm. Vad är din bild av Göteborg nu då i dagsläget?
Nej, men ett ganska gediget lag sådär. Liksom. De har en ganska tydlig idé. De har liksom någonstans på pappret har väldigt rutinerade spelare som har varit med ett tag. Blandat med lite fart och finess längs kanterna. Och sen två bra forwards längst fram. Så att jag menar, det är ett gediget och bra lag. Det är klart att alla lag har ju svagheter. Och vi ska ju utnyttja det mot dem såklart.
Vad ser på Marcus Berg då? Det känns som att stopparen i hans är mycket vunnet. Han har varit inblandad i alla mål de har gjort typ.
Ja, nej, men alltså han håller ju fortfarande jättehög nivå, såklart. Det blir någonting att bita i. Han är bra i targetspelet. Det är liksom det är inte bara en målskytt, utan han är även bra i spelet och i pressspelet. Så att, jag menar, det är klart att det är en väldigt komplett anfallare som man behöver se upp med. Men har de ju liksom ganska pigga spelare runt omkring som skapar och gör bra saker. Så att det kommer absolut bli något att bita i, och det måste vi någonstans vara ärliga med och börja där liksom.
Mm. Hur ser uppladdningen ut för er då inför mötet med Blåvitt? Åker ni ner idag eller så åker ni samma dag? Eller?
Nej, vi åker ner imorgon faktiskt. Ja. Vi åker ner imorgon förmiddag och så har vi dagrum hela dagen där. Det är klockan 7 match så att det är ingen stress så. Ja. Så det blir träning idag och sen blir det lite frukost och lunch imorgon och träning imorgon. Och sen så det blir väl frukost och sen resa ner och sen så lunchar vi där nere. Och uppladdning i lugn och ro.
Ja, gör ni en sån här träning dagen före match då? Är det mer intensitet eller är det liksom taktiskt eller hur?
Vad går ni ändå? Lite kortare träning än normalt kanske. Men vi brukar ha någon slags intensitetsövning så att man kan få igång buggarna lite och vara alert. Så att det kommer vi nog göra idag också. Det brukar vara ganska bra träningar, ganska roliga träningar sådär dagen innan match och många som är förväntansfulla och så vidare. Så att idag lyser lampan också, så det kommer bli en fin dag på Karlsnäs.
Härligt! Du, då syns vi i Göteborg. Jag ska också ner och bevaka den matchen.
Ja, vad trevligt. Ja. Det gör vi.
Ha det gött.
Ja. Detsamma. Upp. Hej!
Vad säger du om Magnus Eriksson lät väldigt förväntansfull och hoppfull inför matchen mot Göteborg, och det gäller ju såklart att de får stopp på Marcus Berg.
Så är det ju. Han lät ju också väldigt förväntansfull för både frukost och lunch. Han nämnde det väldigt tydligt att liksom, matschemat var väldigt viktig aspekt i vad, hur uppladdningen här och så är det ju.
Kanske var hungrig så här på morgonkvisten.
Ja, det kan jag köpa i sånt fall. Det börjar bli lunchtid där när ni spelar in också. Ja. Nej, men skämt åsido. Alltså Marcus Berga, det blir ju honom man ska stoppa, så är det ju. Det är ju en av allsvenskans absolut skickligaste, erfarnaste anfallare, om inte den. Det gäller ju att stoppa honom. Sen tror jag ju, alltså jag förväntar ju mig en sån här typ av match. Det ser vi ofta i de här toppmatcherna också, att det blir ju väldigt grinigt, det blir väldigt tufft, det är väldigt...
Och nu är matchen på gräs också, då blir det tuffare.
Det kommer det också bli, och också ett IFK Göteborg som har momentum. Jag tror att vi kommer få, det kommer vara en elektrisk sämning på Gamla Ullevi. Det har jag svårt att se något annat, när nu IFK Göteborg faktiskt har möjlighet att verkligen, verkligen, verkligen väcka liv i den här säsongen. För om de tar 3 poäng här, ja, då börjar de ju få vittring. Då finns det risk att de måste kedja fast fötterna i jorden för att inte börja flyga.
det
är ju det.
Det är det Star alltid säger, man får inte åka med en känslomässiga hissen.
Ja, eller flyga iväg likt en Star. Nej, men det ska bli väldigt spännande att se. Det ska bli spännande att se hur Djurgården hanterar den här matchen såklart också. Det kommer bli intensivt, det kommer bli tajt, det kommer bli smågrinigt bara... mittfältskampen där med just Magnus Eriksson mot IFK Göteborgs mittfält, bland annat Simon Thern. Det är vinnarskallar, det är spelare som älskar att vinna och som alltid ger allt på planen, så det blir en intressant tillställning.
AIK, som vi sa tidigare, måste studsa tillbaka mot Varberg hemma. Det tror jag de gör. De brukar ha liksom förmågan när de är hemma på naturgräs på Friends, där de faktiskt har spelat bra. De har fått ång på försvar.
Men det är Varberg. Ja, det är Varberg, och det är det som gör att man ändå, alltså, titta på den här matchen och tänker att det finns ju
fallgropar.
Det finns fallgropar här. Det finns ganska rejäla fallgropar på att du möter det här Varberg, och Varberg vet ju precis vilka knappar de ska trycka på. Du var inne på lite tidigare här också liksom hyllningskören till Jocke Persson, som är högst befogad. Men alltså faktumet att det är tredje säsongen nu med Varberg.
Och alla som ska åka ur varje år.
Ja, och det är nya lag varje år. De har bytt ut bort med 10, in med 10. Vi har aldrig hört talas om de här 10 som kommit in något av åren. Och lägg där till att du har en trupp som är så pass bred att den ändå liksom byter ut spelare inom den här helt nya truppen till varje match. Och ändå får det att funka för att de har ett så pass tydligt grundspel och de vet precis vad de ska göra på planen. AIK, ja, det är inte säkert att de står tillbaka i form av att möta Varberg. Det är ganska mardrömsmotstånd att ha i en match där du verkligen behöver stå tillbaka. Så att lite varningen finger ändå för gästerna där.
Och så har vi en tidig ödesmatch för Rickard Norling mot Häcken.
Ja, IFK Norrköping hemma igen på Platinum Cars Arena, som den numer heter. Som sagt, det var ju Varberg de åkte dit mot i premiären där också, där.
Men nu är det ett litet stukat Häcken som kommer dit, samtidigt är väldigt revanschuget, och då, Häcken såg ju väldigt bra ut i början av de första matcherna. Inte lika då pickt och lite slappt i försvaret mot Blåvitt och sådär, men svår match ändå för Peking.
Med tanke på Häckens fjolår så är det såklart ett viktigt vägskäl för dem också, med att du vill vara med i toppen och slåss. Alltså det som de inte kunde göra i fjol när man började säsongen katastrofalt, men sen på något sätt rädda upp det och sen därefter i någon sorts 10 matcher lång dvala där i mitten i ingenmansland därefter. Det vill man ju undvika den här säsongen. Man vill ju vara med och faktiskt utmana, och sen får vi se hur långt det räcker. IFK Norrköping i fall, då gäller det ju verkligen bara stoppa fallet. jag vet inte om en poäng räcker för att stoppa det här fallet, men uppenbar någon form av positiv tendens behöver de. Ja,
nu får de nog ta vad de får.
Ja, och det är ju tvärt en förlust här och det kommer ju börja puttra.
Sen, ja, fyra raka torsk.
Då kommer det börja puttra för ett lag, ja, där som egentligen anledningen man tog in Rickard Norling och valde den tränartypen är ju uppenbart att du vill ha in en vinnare.
Ja, precis. Och han är ju den tränare som tjänar, ja, men jag skulle tippa att han tjänar mest, möjligtvis att Milos tjänar mer i Malmö då. Men annars tror jag Rickard Norling har
det där vet du nog bättre än
vad, ja, men det tror jag han har absolut högst. Han kom ju i ett läger också där ja, Norrköping hade mycket pengar. Han hade liksom gott renommé. Peter Hunt var det som tog dit honom också, va? Så att nej, det han tjänar absolut.
Men det är också så här, ja, säg då att han skulle få lämna, vad tar man in istället?
För nej, måste det är det man måste ha. Och det kommer ju kosta extremt mycket och sparka, ja, honom. Jag tror inte han har under 200 papp i månaden.
Man har ju valt den här vägen. Ja. Du har valt att tro på det här, du har valt att ge honom mandatet att bygga någonting. Mm. Det här transferfönstret.
Men det är ju inte den styrelse som är nu som valde det här, får vi tänka på också.
Nej, absolut.
Jag ringer från Tunisien, det är sånt.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Garna.
Ringer från Tunis. Ja, men alltså, precis, det är ju inte alltså den ledningen som tog in dem. Så är det ju, men samtidigt, ja, nu har han ändå fått det han på något sätt vill ha. Ja. Han har ett mandat att vara med och liksom forma den här truppen. Och,
ja, det har han fått väldigt,
ja, och fått in spelartyper, ja, som de saknade. De har ju faktiskt, man tittar på transferfönstret de har gjort, det är ju spelare de behövde. Jag var inne på det förut också. Tycker till exempel värvningen av Ekpola är en av de absolut kanske bästa som vi har såg.
Men det, han kan, det man kan försvara är att de ersatte ju inte Aldegbenro.
Nej, men det är ju den. Och det, ja, var ju det här som man kanske inte riktigt har räknat med. Nej. Att Beijing Guan skulle gå in där och... Nej, precis. Och ställa till det. Men där behövde man kanske värva en forward. Sen kom ju ett sommarfönster. Men nu gäller det ju också att inte förfallet ska bli för stort. Nej, jag tror inte IFK Norrköping kommer vara inblandad i en bottenstrid. Det finns lag som är absolut klart svagare. Och det finns ändå en grundkvalitet i det här i IFK Norrköping som gör att de kommer ju. Men samtidigt, det har varit några år nu av där man inte riktigt varit med i toppen. Jag tycker det syntes... Blev ganska överraskad, vet jag var ju på premiärmatchen där på Platinum Cars när det var en publiksiffra i en premiär för IFK Norrköping som var bara drygt 6000 åskådare.
Ja, det är ju inte bra.
Och det är för en stad som ändå är en fotbollsstad på det sättet som har varit vana vid att de hade ju femsiffrigt på varenda match när det gick bra. Så är det oroväckande. Du måste få någonting positivt nu för att liksom få staden enad runt det här laget igen. Att staden ska känna liksom att det är samma. Identiteten får inte tappas där heller.
Nej, och det har ju varit mycket negativt runt Norrköping nu också, får man säga, de senaste åren här med allt det där turbulens i Hunt och sparkningen av Jens. Och
sen ska ju säga såklart att situationen med Kristoffer Kaseni, den påverkar ju en trupp. Så är det ju. Det har de ju varit väldigt öppna med också.
Ja.
Och det är väldigt svårt att... Det är väldigt många saker som går emot IFK Norrköping i allmänhet just nu. Men de måste ju hitta någon form av positiv anda, en positiv vind som tar dem vidare här någonstans, för att annars så kan det bli väldigt, väldigt jobbigt och det kan bli väldigt, väldigt stormigt i den klubben om de inte börjar hitta rätt, och då är ju den här matchen mot Häcken otroligt viktig.
Ja, det blir en ruskigt intressant veckoomgång här onsdag, torsdag. Vi ska lämna allsvenskan där. Vi ska prata med en före detta allsvensk profil som har varit aktuell för Norrköping. Jiloan Hamad, som har spelat i Hammarby och Malmö, är med oss. Han berättar om kaoset som har varit, det turbulensen som har varit i Örebro senaste tiden.
På tal om att ha det väldigt, exakt, väldigt stormigt.
Men däremot får man säga att de har skärpt sig nu, Örebro. De har tagit sig i kragen och har vunnit de två senaste matcherna. Hamad gjorde mål här senast. Vi får se vad Gille säger här om senaste tiden och allt annat. Ja, då hälsar vi Gilouan Hamad välkommen till Allsvenska podden. Kommer senast från en seger mot Norrby. Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Allt är skönt med en seger. Speciellt på bortaplan. Så det var, bussresan blir mycket bättre. Och lite trött, men jag mår bra.
Härligt. Du, berätta lite grann om matchen och hur den var.
Det var en väldigt tuff match, alltså speciell match. Första halvlek var, jag tror aldrig, eller det var länge sedan jag spelade en match där det kändes som att 45 minuter gick så fort. Det var mycket avbrott. Alltså det, de spelar väldigt, väldigt fysiskt. De utnyttjar verkligen varenda fast situation. Alltså inkast, frispark, vart som på planen. Så att väldigt raka i sitt spel och de är fysiska. Och det visste vi om. Vi var förberedda på det och då handlar det mycket om att absolut taktiken, vi vet liksom hur vi ska röra oss och vilka ytor vi ska såra dem på, men, eller i. Men det kommer alltid handla om det mentala och att stå upp och ta kampen. Så det var tuffa 45. Vi fick in ett ledningsmål precis innan paus som var viktigt. Och sen tror jag att vi var i en bra position liksom i andra halvlek att komma in i det, mer boll, hålla i den lite mer och sen har vi också, vi är väldigt vassa på i vårat kontringsspel, även om vi vill vara ett liksom dominerande lag med possession så har vi även riktigt bra kontringsspelare så att då kan vi göra mål liksom och straffa dem sent i matchen.
Det har varit en del turbulens får man säga i Örebro här, viktigt har det varit att ta två segrar här nu de senaste matcherna.
Det har varit jätteviktigt. Alltså, det är klart att saker och ting inte har varit optimalt. Alltså, jag tror efter en match så fick Joel sparken. Och det är klart att det rör om ganska mycket. Men den lösningen med Axel som känner spelartruppen och som också egentligen har handplockat som sportchef. Då, många spelare som sitter i omklädningsrummet. Så att vi får ju en bra känsla. Alltså, alla spelare som är där, man får det förtroendet direkt i och med att han har sett någonting bra i alla spelare. Det är därför vi är här liksom. Och det lyfte han också första mötet. Och sen så kändes det som, för min egen del också ett ansvar liksom. Att fan, det är dags. Alltså vi har haft tufft liksom hela förra hösten. Och sen nu inledningen, försäsongen har inte varit optimal. Och just att få de här vinsterna. För det har känts som att vi har någonting jävligt bra på gång. Truppen är liksom, vi har en väldigt bra trupp. Och vi behöver bara någonting som gör att allting vänder. Och sen så kan vi fortsätta på det. Så att det var en liten nyckelmatch i sig, även om det är så pass tidigt in på säsongen. Men att vinna över Norrby borta, det kommer bara göra att vi blir bättre och bättre. Vi har fortfarande en lång väg att gå, men det känns bra just nu faktiskt.
Vad säger du mer om att Joel fick sparken då?
Nej, alltså det är klart, det finns två sidor utav det. Dels för Joel, alltså, att det är klart att det är tråkigt. Jag tror att för alla tränare att vara där under en försäsong och sen en match in i serien får sparken. Det är klart att man lider lite grann med honom. Och det är tufft. Sen å andra sidan så det kändes tufft också. Det var, vi hade en lång försäsong. Vi började redan i 5 januari. Och det kändes som att det klaffade inte bara. Det är som ett förhållande som inte funkar. Och det blev mer och mer påtagligt liksom, ju senare. Eller ju längre in på försäsongen och även när säsongen började, så att det var någonting som inte klickade, någonting som inte stämde och sen också ett modigt beslut egentligen utav klubben. Jag tycker att de ska ha en eloge, alltså där ska ha varit liksom lite med ryggen mot väggen och det har varit 3-4 tränare förra hösten så att det har varit ganska svängigt eller mycket svängigt skulle jag vilja säga så att att ta ändå ett sånt beslut när man vet historiken och hur det kommer kanske se ut liksom utåt. För det är ju också mycket politik i det. Och jag tror att det är också så här när man anställde Joel att det var ett längre avtal för att visa liksom att okej, nu bygger vi och det är långsiktigt. Och det är vad supportrarna vill och att man ska få den känslan liksom när det har varit turbulent innan. Så modigt att kliva in ändå och ta ett sånt beslut. Det ska faktiskt, alltså klubben har ju lås för också.
Mm. Vad tror ni kan få ut nu då med Axel som tränare? Han känner ju klubben väldigt väl får man säga, och framförallt spelarna också.
Ja, Axel har varit i ÖSK länge och han har verkligen stor passion och kärlek för klubben, så att han vill ju det bästa. Och jag tror att han klev in som tränare efter att truppen hade, alltså, vad ska man säga, vi uttryckte liksom att vi tror att det är den bästa lösningen, samt att styrelsen kände det också. Och då blir det också samtidigt för Axel ganska omtumlande att vara sportchef, komma tillbaka. Så det är ju en omställning, men han har skött det så jävla bra. Så jag har inte haft Axel som tränare, jag har känt han i många, många år. Men alla spelare jag pratat med som har haft Axel som tränare har bara pratat positivt och hyllat honom som tränare. Sen så, absolut, är man i en klubb så länge så kommer man alltid ha en säsong där saker och ting kanske inte klaffar. Och nu ledde det liksom till att han tog rollen som sportchef och att man fick in en ny tränare. Men det har varit grymt. Jag tror att han kan få ut det mesta utav alla spelare. Det bästa utav alla spelare. Och han har lyssnat också. Du vet, jag tror att han har tagit till sig. Och jag tror till och med att han är en bättre version av sig själv som tränare idag. Även fast jag inte har haft han innan. Men hittills så har det bara varit, alltså, det har varit grymt.
Ja. Du då? Det var kanske inte så många som trodde att du skulle stanna kvar. Du hade väl säkert anbud från allsvenska klubbar och sådär. Hur gick tankarna för dig efter säsongen när ni åkte ur?
Det var tufft, alltså. Det var nog min värsta eller tuffaste höst liksom i karriären. Dels prestationerna, men att vi låg inte i synk liksom hela laget. Så det var svårt att prestera, men också, jag går alltid tillbaka till mig själv liksom. Vad kan jag ha gjort bättre? Jag brukar alltid rannsaka mig själv egentligen. Och jag vet att jag har så jävla mycket mer att ge. Och det var av olika anledningar som inte jag fick ut så mycket. Men egentligen så kändes det som att det är första gången jag är hemma. Spelar för ÖSK. Jag tog det beslutet liksom när jag kom hem under hösten att det ska vara långsiktigt. Och jag är en sån person som har ett åtagande, så vill jag fullfölja det liksom. Jag har aldrig lämnat en klubb där liksom saker inte har funkat efter ett år och så drar jag bara. Jag vill helst liksom vara kvar och ge tillbaka. Speciellt när jag ska ha visat så mycket liksom när vi satt och förhandlade hur pass mycket de behövde mig och liksom hela den biten. Så att det måste finnas en respekt från min sida också. Sen har jag avtal med ÖSK, ska sägas också. Så att men oavsett det så hade jag velat vara kvar och försöka ta laget upp. Det var det enda jag tänkte på direkt när vi åkte ur, att det är en fin klubb. Jag har själv liksom stått på läktaren när jag var liten och ÖSK ska vara i allsvenskan. Och sen första gången man representerar klubben så åker vi ur liksom. Och det var tufft. Och man börjar tänka på alla liksom gamla legendarer i klubben, spelare man har sett upp till när man var yngre. Man stod där på läktaren, så att jag kände bara nej. Vi kommer göra allt det här året liksom, och för min egen del också. Jag ska göra min bästa säsong och så ska vi upp liksom.
Vad krävs det för att ni ska gå upp då?
Nej, men jag tror att nu har vi fått en bra balans i laget. Vi har en bra trupp. Vi har en bra bredd i laget också. Så vi har egentligen alltså alla förutsättningar för att gå upp rent truppmässigt och även ekonomiska muskler. Alltså, vi måste vara ärliga liksom. Jag tror att ekonomin spelar roll i varje liga. Jag tror att de lag som betalar bäst lön ligger också, alltså, i tabellen så som klubbbudgeten är. Hänger du med? Sen finns det alltid undantag. Så att de fördelarna har vi. Nu handlar det bara för oss om att hitta relationer på planen. Nu har vi fått in Axel. Saker och ting börjar stämma. Vi känner oss trygga. Och det känns som att vi börjar skapa den här känslan att vi går in till match med jättestort självförtroende och känner så här, det här kommer gå bra. Till skillnad från att man går dit med en osäker känsla. Och så har det varit innan liksom. Så var det hela hösten. Nu känns det mer, det finns en trygghet. Och sen måste vi bara fortsätta och inte vara nöjda. Alltså, vi är laget där många vill slå liksom. Och vi måste förstå att det krävs extra hårt jobb från våran sida. Så vi kommer träna minst lika hårt, om inte hårdare än alla lag, vara fokuserad. Sen är det en lång säsong, så det är ganska många faktorer som spelar in för att man ska ta sig upp. Men en match i taget, och så bara hela tiden vara ödmjuk i att vi kan bli bättre för varje match också.
Ja. Och hur ser det ut för er framöver nu då? Vad händer de närmaste dagarna?
Nu var vi lediga idag och sen börjar egentligen veckan imorgon. Så träna på, kolla på video, analysera. Vi har fortfarande saker som vi vill göra bättre. Axel nämnde det i början liksom, att oavsett om vi vinner eller förlorar eller hur matchen än går, så kommer vi stå här dagen efter liksom och kolla på hur vi ska förbättra. Och hans mål som tränare är att vi ska bli bättre för varje dag och lära oss nya saker. Så att det är den processen vi är inne i. Och alltså jag vill att vi ska vara vana vid att vinna matcher. Det ska inte vara som ett event. Liksom. Vi vinner en match och allting är fantastiskt. Absolut, man ska ha kul liksom, den dagen. Och sen så får man släppa och blicka vidare. Så skapa en sån mentalitet. Så det är nog det. Sen förbereda oss inför Halmstad hemma.
Mm. Hur mycket hänger du med i Allsvenskan då? Är det något, jag gissar att du, jag tar för givet att du hänger med rätt mycket, något du har förvånats över eller något du
Nej alltså hittills? Ganska, jag tror att jag har kollat de flesta matcherna, det är klart. Jag följer Malmö, följer Hammarby lite extra, sen har man vänner i varje lag, så ingenting så egentligen. Jag tror AIK har haft det lite tuffare än vad jag trodde att de skulle ha det. Men jag tror nog att de kommer växa mer och mer. Men Malmö ser starka ut. Bayern ser fantastiskt bra ut. Så Kalmar fortsätter spela fint. Nu får de göra mål också. Det känns som att man ändå... Det var vad man hade förväntat sig. Mm. Ingen överraskning så egentligen.
Nej. Jättebra, Gilloan, vi tackar dig och önskar att du, eller lycka till i matchen mot Halmstad.
Tack så jättemycket, tack.
Och med det så tackar vi för oss. Vi ser fram emot en högintressant veckoomgång. Sen är vi tillbaka nästa vecka med Allsvenska podden avsnitt 5. På återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.